Lektion nummer 24, 21:8. Och vi fortsätter då med människans ande. Och går nu tillbaka till första Korinthierbrevet, nu till det första kapitlet där vi ska läsa 18-25 versen. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet, jag ska göra de visas vishet om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Till judarna begär tecken och grekerna åstundar visdom. Vi återpredikar en korsfäst Kristus som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Här står det återtalat om två sorters vishet. Denna världens vishet, den som aldrig ledde till Gud, utan som ledde människorna bort ifrån Gud. Och så fanns det en visdom till, som i världens ögon är idioti i högsta potens. Dårskap och dumhet. Någonting som bryter mot det elementäraste, självklaraste, naturligaste och vettigaste som den vanliga människan kan tänka sig. Det absolut mest bakvända och ofungerande som tänkas kan. Och vi förstår nu att här handlar det om självutgivelsen kontra självbevarelse. Det har behagat Gud att föra de människor till sig som vill drivas av en självutgivelse. Men att de som använder sin vishet och sin klokhet för att bevara sitt liv, sitt egen liv, de kommer inte att hitta rätt. Jag prisar dig, du himmelens och jordens Gud, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Nu får vi alltså en förklaring på vad andlighet är. Det är inte en fråga om hur stora kraftgärningar och underverk som sker. Vi har så lätt den ekvationen övernaturliga fenomen lika med andlighet. Men när Mose och Aaron gick inför farao så gjorde också trollkarlarna övernaturliga ting. Och det var inte andlighet. En av köttets gärningar som det står om i Galaterbrevet säger med trolldom. Och även om vi kallar det för nyandlighet så borde vi kalla det för nykötslighet om vi ska vara bibliska. Andligt är det som står under korsets princip, ingenting annat. Det här innebär att du kan vara jätteandlig med händerna om du inte visste det förut. Ibland blir folk så andliga så att problem kan bara lösas med bön. Någon kommer och säger, jag behöver 10 spänn. Ja, då ska jag be för dig att du får 10 spänn. Men man kanske kan ta upp 10 spänn. Det kanske är ännu andligare. Har ni med på det? Halleluja. Ja. Därför att det är kanske mycket mera korsets princip att jag ger min broder 10 kronor än att jag ber Gud om det. Förlåt? Vad sa du? Ja, man kan sopa golvet i Jesu namn också. Det kan man göra. Alltså frågan är bara, vad driver mig att göra det jag gör? Här är inte frågan, här går inte någon gräns mellan om här används övernaturliga resurser, det som den heliga ande för in i ditt liv i form av nådegåvor och så vidare, eller om du använder det som Gud har gett dig i skapelsen. Som sagt, du kan vara andlig med händerna. Tron sitter i fötterna, sa Luther. Det är ganska fiffigt uttryckt. Vi behöver någon sorts spärr så att vi inte blir superandliga. I själva verket är det ju då köttet som imiterar anden. För köttet är en fantastisk imitatör. Det är riktigt. Återigen måste vi nu påminna oss om att det här handlar inte om alla lidanden, utan att gå in i den självutgivelse man blir förd in i av anden. Efterföljelse plus kors. Det handlar inte om att ställa sig framför tåget. Det handlar inte om att du måste sprida ut alla dina ägodelar för himlens vindar tills du inte ens har kläder på kroppen. Därför att du klarar inte av någon självutgivelse. Du klarar inte ens av att veta vilken självutgivelse du ska satsa på. Utan din inställning är beredvilligheten och sökandet av Guds vilja. Gud kommer nog att visa dig vad du ska ge ut. Det behöver du inte bekymra dig om. Det är hans sak. Om vi läser nu slutet på andra kapitlet. Vi börjar läsa i 13 versen och läser till och med 16. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det, för det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom, men vi har Kristi sinne. När anden vill uppenbara Guds väg för en människa, så är den svaga länken den här att människan kan nog höra vad anden säger. Det är inte så svårt som vi föreställer oss. Men vi tycker det är så dumt så vi tar inte vara på det. För självbevarelsedriften finns där fortfarande. Och det anden vill leda oss till förefaller så befängt. Vi tycker det stämmer inte med det som är självklarheter för oss. Nämligen att vi ska bevara vårt liv. Och det är först när vi har fått klart för oss att vi kan drivas av en självutgivelsedrift. Det är då vi kan börja fatta andens tilltal över våra liv och börja leva efter. Det är alltså bara en andlig människa, det vill säga en som kommit till en tillräcklig omvändelse. Det är bara den som kan förstå och ta emot och ta vara på andens tillsägelser. Det är bara den människan som verkligen kan lyssna till anden. Du ska inte slå upp de texterna, men du kan någon annan gång titta i Saltaren 81 och i Saltaren 95. För där yttrar Gud en liten hjärtesuck. O, att ni ville höra min röst. Det står ingenstans o att ni kunde. Det står o att ni vill. För så länge vi är på väg åt norr och Gud säger nu går vi åt söder, så tycker vi nej, där har vi ju inget att göra. Det är ju åt norr vi är på väg. O att ni vill. För när Guds tankar kommer in i vårt sinne och där krockar med alla våra själiska tankar, känslor och målsättningar, så blir det verkligen en frontalkrock. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Det säger Jesus till Petrus när Petrus vill bevara Jesu liv. Gå bort, Satan, stå mig inte i vägen. Guds tankar är andra. De har ett annat förtecken, en annan målsättning, en annan innebörd. Och en andlig människa är en vars tankar går i samma riktning som Guds tankar. Därför går vi vidare till Romarbrevet 12. Där läser vi de välbekanta två första verserna. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Här möter du på två ställen ordet välbehagligt. I första versen står det talat om att det är välbehagligt för Gud att du frambär din kropp till ett levande, heligt och Gud välbehagligt. Och det Paulus syftar på är naturligtvis gamla testamentets gamla förbundets offerväsen. Och vi förstår detta. Att om människor, onda människor och onda andemakter kan komma att angripa oss och utgjuta oskyldigt rättfärdigt blod, att det är någonting som kan förbereda Guds avgörande dom över världshistorien. Och att Gud söker samarbetspartners också till detta. Då måste vi förstå, här talar Paulus om någonting ytterst konkret. Många teologer har misstänkt honom för att vara flummig och abstrakt när han skriver den här versen. Att tala om vår andliga tempeltjänst, som om det var någon sorts spekulativ grej av något slag. Men din andliga tempeltjänst, den kommer till sin fullkomning när din kropp dör för rättfärdighetens skull. Din kropp. Andligare kan du aldrig bli än att din kropp dör för rättfärdighetens skull. När nu Kristus har lidit i köttet, så väpna eder med samma sinne. Läste jag häromdagen i 1 Petrus 4:1. Väpna er med samma sinne. Nåväl. Man la inte offerlammet på altaret för att det skulle ligga och tugga hö. Utan det var helt klart vad offerlammet skulle användas till. Och nu säger Paulus så här, att vi måste skaffa oss ett förnyat sinne. Alltså tanke, vilja och känsla som drivs av en självutgivelsedrift. Därför att då först kan vi avgöra vad det är i våra liv som liksom syftar till det mål som Gud vill sätta upp av självutgivelse. Och om vi förstår Paulus rätt i 1 Korinthierbrevet 2, som vi läste nyss, så är detta ett villkor för att vi också ska kunna verkligen på djupet ta emot en vägledning från Gud. Ibland möter vi en förkunnelse om sinnets förnyelse som handlar om en sorts kristet möjlighetstänkande. Att man liksom får träna sig mentalt till att tänka att om jag bara säger till berget där borta att det ska försvinna i Jesu namn, så försvinner det. Och att man alltså försöker att få en sorts möjlighetstänkande, trostänkande kallas det ibland, till att saker ska kunna hända. Och visst, vi behöver ibland aktualisera detta för oss, att saker kan hända när Herren säger till oss att vi ska tala ut hans rema in i skapelsen. Det behöver vi påminna oss. Bibeln talar mycket om påminnelser. Förget dig vad gott han har gjort och så vidare. Men ett förnyat sinne är något annat. Det är tanke, vilja och känsla hos den människa som nu har som mål den självutgivelse som Gud vill föra honom till. Låt oss gå till Lukas 24 kapitel. Där ska vi läsa från 44 till 49 verserna. Och han sa till dem: det är så som jag sade till er medan jag ännu var bland er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Moses lag och hos profeterna och i psalmerna. Därefter öppnade han deras sinnen så att de förstod skriften. Och han sa till dem: det är så skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk och först i Jerusalem. Ni kan vittna härom. Och se, jag vill sända till eder vad min fader har utlovat, men ni ska stanna kvar här i staden till dess ni från höjden blir beklädda med kraft. Man kan tycka vad knepiga lärjungarna var. När Jesus började tala med dem om sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Så först så säger Petrus emot. Och sen står det att de begrep inte ett knäpp. De gick där bävande och fattade ingenting. Sen kommer allt det här som Jesus har talat om. Och man finner ingen besinning hos lärjungarna att ja, det var det här Jesus talade om. Vi väntar några dagar så får vi se vad som händer. Inte alls. Utan de låser in sig. De springer åt alla håll. De är rädda. Och till och med när kvinnorna kommer tillbaka från graven så det är det kan man inte vara sant. Lärjungarna går på vägen till Emmaus. Och de säger till Jesus när han flyter upp i deras sida: att nu har vi hört något alldeles extra konstigt. Förstår. Vi har hört att han är uppstånden. Och Jesus stönar och säger: kan ni aldrig höra på vad man säger? Hur lång tid ska det ta? Det var ju det jag sa hela tiden, ungefär. Men ni är tröga till att tro på vad profeterna har talat. Och sen på kvällen så kommer Jesus till lärjungarna. Och fortfarande så står de där och undrar om han är ett spöke eller ej. De ger honom lite honungskaka och en bit fisk och de ser att han äter det här. Och Jesus säger: nu kan ni väl se i alla fall att jag inte är ett spöke. Spöken äter inte honungskaka. Nej, erkänner då lärjungarna motvilligt. Det gör ju inte spöken. Men fortfarande så är de inte med på noterna. Man undrar, varför fattar de ingenting? Jo, därför att de har inte förstått korsets princip. Jesus öppnar nu deras sinn. Och när han gör det så säger han: det står skrivet hos Moses och i alla profeterna om att Messias måste lida. Och det här, det hade de inte sett. De hade inte förstått korsets princip. De hade hela tiden bara varit inställda på att vi ska bevara oss själva. De hade ändå hoppats att han skulle ta hem spelet på det gamla vanliga jordiska sättet. Och så skulle de få vara med på triumfvagnen. Så som det står när de var på väg till Jerusalem och Jakob och Johannes kommer och säger: vi vill ha de finaste platserna. De hade ännu inte begripit korsets princip. De var ännu ute efter att, så att säga, vinna något för evigt. Om så inte annat så i himlen. Nu äntligen kommer Jesus till skott med lärjungarna efter allt det här. Och sen de liksom står i den förödmjukande situationen att allt blir precis som Jesus sa. Och all deras rädsla har kommit på skam. Äntligen får Jesus en chans att öppna deras sinne. Och nu öppnar han deras sinne så att de förstår skrifterna. Vad då förstår skrifterna? Det hade de väl gjort förut också. Ja, de hade förstått massor i skrifterna. Och det gjorde fariserna också. De förstod massor i skrifterna, men det var en sak de inte förstod. De förstod inte varför Messias måste lida och dö. Och just därför så dödade de Messias. Utan nu, när Jesus öppnar deras sinnen, så börjar deras förvandling till att bli andliga människor. Och därför säger Jesus, nu ska ni vänta i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Pelle Karlsson har skrivit en underbar bok. Har ni läst den? Korsets princip. Att vinna är att förlora. Om man formulerar det omvänt, jag minns inte, förlora är att vinna. Och de av er som inte har läst den ska definitivt göra det. Han överflödar av dråpliga exempel på hur Jesus hade kunnat vinna om han hade haft lust. Det som mest faller mig i tankarna är tanken på att Jesus skulle tittat in efter uppståndelsen till Stora rådet och säga, hej grabbar, där har ni mig. För så skulle ju vi göra. Hur annorlunda Jesus vinner en seger. Det är så att säga grundtanken i denna bok. Jag tycker den är ljuvlig. Det är den bästa jag har läst på många år. Vi ska gå vidare nu till första Korinthierbrevet 15 för att där finna en nyckel till Gamla testamentets undervisning om ande och själ. Paulus undervisar där om de dödas uppståndelse. Vi kanske ska läsa ett ganska långt stycke. Från 35:e versen och ja, till och med 49. Eller kanske till och med 50. 35 till 50. Nu tog det någon fråga. På vad sätt uppstår då de döda? Och med hur den kropp ska det träda fram? Du oförståndige. Det frö du sår, det får ju inte liv om det inte först har dött. Och när du sår, då är det du sår inte den växt som en gång ska komma upp, utan ett naket korn, kan hända ett vetekorn, kan hända något annat. Men Gud ger dig en kropp, en sådan som han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp. Inte allt kött är av samma slag, utan människors har sin art, boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars återigen en annan. Så finns också både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag och de jordiska kropparnas av ett annat slag. En härlighet har solen, en annan härlighet har månen, åter en annan härlighet har stjärnorna, ja, den ena stjärnan är inte lik den andra i härlighet. Så är det också med de dödas uppståndelse. Vad som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet. Vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft. Här sås en själisk kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finns en själisk kropp, så visst finns det och en andlig. Så är också skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse med själ. Den sista Adam återblev en levande görande ande. Men inte det andliga är det första, utan det själiska, sedan kommer det andliga. Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himlen. Sådan som den jordiska var, sådana är och de jordiska. Och sådan som den himmelska är, sådana är och de himmelska. Och så som vi har burit den jordiska gestalt, så ska vi också bära den himmelska gestalt. Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel, ej heller får förgängligheten, oförgängligheten till arvedel. Ja, det är ju en text med många bottnar det här. Men utgångspunkten för allt det Paulus här säger är det som står i 45:e versen och som är ett citat i första Mosebok 2:7. Där det står i 1917, den första människan Adam blev en levande varelse med själ. Den sista Adam återblev en levande görande ande. Och då tittar vi efter i första Mosebok 2:7 vad det står där. Första Mosebok 2:7. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse, står det där. Tittar vi nu i hebreiskan så finns det ett ord för själ som heter nefesh, och som betyder flera olika saker. Ibland betyder det blod, och ibland betyder det kropp, och ibland betyder det kroppens liv. Vi tittar därför i femte Mosebok 12:23. Allenast skall du vara ståndaktig i att icke förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du icke förtära med kött. Där har du detta ordet nefesh. Blodet är själen. Vi går vidare till fjärde Moseboks 9:e kapitel. Och där ska vi läsa verserna 6 och 7. Men där voro några män som hade blivit orena genom en död människa, så att de icke kunde hålla påskhögtid på den dagen. Dessa trädde på den dagen fram inför Mose och Aron. Och männen sa till honom, vi har blivit orena genom en död människa, skall det därför förnekas oss, förmenas oss att bland Israels barn bära fram Herrens offergåva på bestämd tid. Nu är det så klurigt att i hebreiskan står det inte en död människa utan en själ. Och uttrycket finns på flera andra ställen i Gamla testamentet. Just ordet nefesh, alltså själ. I beteckningen ett lik. Och det är nu vi kan börja förstå första Mosebok 2:7. Därför här står talat om att när Gud skapade människan använde han råmaterial ifrån två olika håll. Han danade människan av stoft från jorden. Det är det ena råmaterialet. Och det andra är hans ande. Han blåste in livsande i människans näsa. Och det som här är av ett jordiskt ursprung, alltså det som blir kvar när livsanden har flytt ur människans näsa, det kallas nu för själ. Därför kallas den döda kroppen här för själ. Jag har blivit oren genom att röra vid en själ. Och i människans materiella, biologiska varelse finns det också någonting som pulserar med liv, det vill säga blodet. Och blodet står här för, vad ska vi säga, det som är av jorden och likväl pulserar med liv. Därför används uttrycket själ, både i Gamla testamentet och Nya, också om, vad ska vi säga, egenlivet. Det som människan själv förfogar över. Det som finns i hennes kropp och som har sin grund i det som Gud hämtade av stoftet från jorden. Ja, alltså vi måste se det här dubbla ursprunget. Gud hämtar råmaterial från, av stoft från jorden. Men han inblåser också sin egen utandningsluft, så att säga, i människans näsa. Och allt som har med stoftet från jorden att göra kallas för själ. och allt som har med Guds utandningsluft att göra kallas för ande. Människan har ett jordiskt och ett himmelskt ursprung redan i skapelseögonblicket. Och det som hör ihop med det jordiska ursprunget, den kropp vi har och det blod som pulserar i kroppen och så att säga håller kroppen vid liv. Det som är en livsprincip av jorden. Det är detta psyke vi talade om nyss. Det liv, den drivkraft som hela tiden är inställd på självbevarelsen. Den pulserar i våra ådror. Den formar ett livsmönster i våra liv. Ett som är av jorden och som är vänt till det som hör köttet till. Vänta, får jag fortsätta? Och in i detta kommer nu som en främmande fågel. Det som Gud blåser in i människans näsa och som är av himmelen. Och som alltså har ett annat, ett gudomligt ursprung. Och när vi tittar nu i första Mosebok 2:7 och ser vad där egentligen står. Så står det så här att den första Adam var en själ med liv. Det vill säga han var en själ med livsande. Det står inte att han var en levande varelse med själ som man har gjort om det till i Nya testamentet. Utan det står att han var en levande själ. Han var ett lik med livsande, om jag förstår det. Ett levande lik. Nu brukar jag säga ibland att doktorer de ser alla sina medmänniskor som levande lik. Ja. Därför att det som var stoft från jorden gjorde Gud levande genom att inblåsa sin livsande i människans näsa. Och så länge människan andas så befinner sig också människan vid liv. Människan var en levande själ. En själ med livsande. Och det är därför som Paulus bygger upp hela sin teologi kring det här. Med köttet och anden. Därför att ordet för kött, det grekiska ordet sarx, det är slaktartermen. Det är det man går in och köper ett halvt kilo oxkött. Det är sarx. Det är det som är av jorden. Det är det materiella. Det är det mest biologiska du kan hitta på. Det formar en sorts liv. Människans biologiska, den ursprungligt jordiska aspekten formar en form av liv i människan. Men det som är av Gud, det som är ande, roach, pneuma, det formar ett annat liv. Ett annat livsmönster. Och båda de här, de så att säga konkurrerar om människans hjärta och sinne. För att göra människan till en som är av himmelen eller till en som är av jorden. Ja, jag varnade er. Ni är kanske för trötta nu för att ta emot det här. Förstår ni? Är ni med? Ja, vi kanske ska runda av den här timmen då med att gå tillbaka till första Kor 15. För här talar nu Paulus om att vi har en jordisk kropp. Och den kan vi betrakta som ett utsäde. När vi dör och den jordiska kroppen faller i jorden. Så är det inte ett avslutat kapitel, en meningslös parentes, utan den jordiska kroppen är ett utsäde. Den ska uppstå på den yttersta dagen, men ska då få en annan karaktär. Det ska då bli en kropp som inte är avstått från jorden, utan där också råmaterialet till denna kropp ska ha himmelskt ursprung. Och människan då ska i sin helhet bli en människa med ett himmelskt ursprung till ande, själ och kropp. Och ska leva med en helt annan härlighet, säger han. Därför att himmelska kroppar har en härlighet och jordiska kroppar har en annan. Så vi måste se detta att själen, psyke, det är de drivkrafter, de drifter, allt det här som vår jordiska kropp drar med sig i vårt jordiska liv. Hur det formar tanke, vilja och känsla. Skulle vi göra ett övertramp in i psykoanalysen så skulle vi säga detet. Ja, halleluja. Men det gör vi inte. Därför att det blir så tokigt när vi tar över jaget, därför att det blir inte samma sak. Utan anden, det är det som redan nu har ett himmelskt ursprung i våra liv och kan forma våra liv efter det himmelska ursprunget och de himmelska intentionerna. Men så småningom, efter det dödas uppståndelse, då ska vi få en kropp. En kropp som inte är en ny kropp, men inte heller den gamla. Utan den nya kroppen ska stå i samma förhållande till den gamla som det fullmogna veteaxet till det ursprungliga kornet. Eller den prunkande solrosen står i förhållande till det lilla solrosfröet. En härlighet som man inte kan ana sig till när man bara ser det lilla fröet. Ändå hänger de ihop.